Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. Om du undrar lite för dig själv, men vänta lite nu. Brukar inte vara varannan lördag som avsnitt släpps, så har jag en trevlig nyhet till dig. Till denna säsong så går vi tillbaka till det tidigare konceptet med ett avsnitt per vecka. Om du redan vant dig vid ett avsnitt varannan vecka så har jag en perfekt lösning på det. Hoppa bara över avsnittet som kommer nästa vecka och lyssna veckan därefter. Skämt åsido, men jag har faktiskt saknat den kontinuitet som ett avsnitt varje vecka innebär. Trots att det blir mer jobb och ett intensivare schema. Under fullmånens ljus så förändras saker och ting. Ugglor drar sig djupare in i skogen. Katter och hundar är mer aktiva och kan göra hutlösa saker, vilket i värsta fall kan leda till en tur till veterinären. Tonåringars fester spårar ur i högre skala. Sömnproblem och oroliga tankar uppstår lättare. Isaac Newton hade en teori om att det kunde ha med gravitationens dragningskraft som påverkade vätskorna i kroppen och satte dem i obalans. Men det är också en tid för spiritualitet och har i vissa religioner en särskild betydelse, som i buddhismen då månens upp- och nedgång symboliserar vägen från födelse till död. Detta avsnitt är även tillägnat Karin. Om 2 dagar är det fullmåne. Då kommer mina föräldrar att låsa dörren till mitt sovrum från utsidan. Jag kommer inte kunna ta mig ur på något sätt. Och under min säng placeras en potta om jag behöver gå på toaletten. Det har varit så ända sedan jag var 7 år gammal. Egentligen har jag inte fått någon förklaring. Varken från min mamma eller pappa. Alltid samma mantra. Samma mening. Det är för din egen säkerhet.
Det är för din egen säkerhet.
Det låter kanske märkligt. Men jag ifrågasatte det aldrig. Den allvarsamma tonen. Den var betryggande på något sätt. De första åren detta hände trodde jag att det var någonting som varje barn behövde genomlida. Och jämrade mig en gång för en klasskompis om att det snart var fullmåne. Han hade ingen aning om vad det betydde. Vid 10 års ålder var jag fullt övertygad om att jag var en varulv. Efter att ha sett en film om dessa till hälften människor. Hälften vargar. Som förvandlas under fullmånens sken. En fullmånesnatt höll jag mig vaken för att se vad som skulle hända. Jag minns att jag kände mig frustrerad, rastlös och ville bara ut. Kanske var det dock inte så konstigt. Det är ju den naturliga reaktionen hos ett barn i 10-årsåldern som blir inlåst på sitt rum. Så min varulvsteori höll inte riktigt. Idag är jag 20 år gammal och hade tänkt att börja plugga på universitet i hösten. Jag hade redan blivit antagen och börjat leta efter studentbostäder på laptopen. När jag fick en utskällning av min pappa.
Du är långt ifrån redo att bo själv.
Dessutom, vad skulle hända om... Han stannade upp mitt i meningen. Som om han hade försagt sig. Till denna dag har jag aldrig sovit över hos en kompis. Min mormor eller morfar eller någon annan. Mitt rum är min trygghet. Men samtidigt likt en fängelsecell. Speciellt under fullmånenätterna. Jag vill inte att du ska få fel intryck av mina föräldrar. De är, för det mesta, fantastiska människor. Men Någonting håller tillbaka dem. Detta någonting. Är det jag? Ibland får jag den känslan. Min storebror, Isak, har alltid varit reserverad gentemot mig. Visst kan det bero på åldersskillnaden. Han är nämligen 7 år äldre än mig. Samt att våra personligheter är väldigt olika. Han är tillbakadragen och tystlåten. Kanske har det att göra med det stora ärret som går från hans hals till högerläppen. När jag var mindre trodde jag att jag orsakade det i mitt varulvstillstånd. Men mina föräldrar berättade att en hund bet honom innan jag föddes. Jag minns att när jag tog upp den när vi var barn så började den annars väldigt lugna Isak gråta och kasta grejer på mig. Leksaker, kuddar, allting han kunde komma åt. Och sa åt mig att jag inte hade med det att göra. Så det var ett känsligt ämne, minst sagt. Isak bor fortfarande hemma och har inte arbetat en dag i hela sitt liv. Han sitter mest framför tv:n i sitt rum och spelar något spel på datorn. Ibland undrar jag om mina föräldrar har samma plan för mig. Att skydda oss båda från vuxenlivet. För ibland känns det så. Allt är så omständigt. Om en kompis vill hitta på någonting så måste jag kolla månkalendern som jag tidigt lärde mig att göra små notiser av. Ingen markering vid halvmåne, en prick vid fullmåne. När det är fullmåne ska jag vara hemma direkt efter skolan. Inga undantag. En vanlig natt med halvmåne fick jag vara ute till 8. Det jag oftast funderade på var min mamma eller pappa leda någon slags paranoia. Kanske hade min pappa sett en skräckfilm om en varulv som barn och blivit traumatiserad. Eller också var min mamma skrockfull till en sjuklig grad och trodde fullmånen innebar otur eller någonting sånt. Men det borde väl jag eller Isak ha märkt. Tyvärr hade jag väldigt svårt att prata med min bror om det här. Fram till denna dag hade jag alltid lyssnat på mina föräldrar, följt månkalendern och inte ifrågasatt. Men inte den här gången. Jag behövde veta mer och jag var alldeles säker på att ingen i hushållet skulle ge mig svar om jag frågade. Så jag var helt enkelt tvungen att undersöka själv om någonting speciellt hände under en fullmånenatt. Eller om det hela bara var en form av paranoia. Då kanske jag skulle kunna bli fri från allt det här. Bo i en egen lägenhet medan jag pluggade. Leva mitt eget liv. Var ute till 9 och ännu senare. Både mamma och pappa visste att en av mina värsta fobier här i världen är höjder. Så fönstret kunde ju fortfarande öppnas. Men den enda vägen ner skulle vara ett fall på 5-6 meter. Eftersom jag bodde på övervåningen. Ärligt talat var jag livrädd att ett sådant fall skulle bryta bägge mina ben. Om jag inte svimmar först av svinden. Kanske skulle det vara det sista jag gör. Men det var en chansning som jag var villig att ta denna kväll. När mamma sagt godnatt och låst mitt rum från utsidan som vanligt. Satt jag vid sängen och väntade tills jag var säker på att de somnat. Efter det kastade jag ner samtliga kuddar från fönstret. Följt av filtar, lakan, mitt täcke. Allt som på något sätt skulle lindra mitt fall. Efter en djup inandning öppnade jag fönstret. Och möttes av den vindstilla sensommarkvällen. Luften kändes tung. Som den skrek efter regn. Jag stängde mina ögon. Räknade till 10. Och kastade mig ut mot den mjuka högen av kuddar och textilier. Landningen kunde varit bättre. Och smärtan brann i mitt högra knä. upp till smalbenet och bägge fötterna värkte. I ett hastigt försök att ställa mig upp märkte jag att tyngden fick läggas på mitt vänstra ben och jag haltade fram mot dörren. I min hand hade jag husnyckeln och vred om den så sakta och tyst som jag bara kunde och öppnade försiktigt dörren. Vårt hem var nedsläckt. Det enda som kunde höras var klockan från köket. Tänkte på vad mina föräldrar skulle säga imorgon. Skulle jag få en rejäl utskällning? Kanske en förklaring till slut. Det var ju allt jag ville ha. I mina funderingar om detta var rätt eller fel kände jag plötsligt en stank. Men det här var inte första gången jag känt den. Under sömnlösa nätter så hade jag känt den svagt. Haltandes runt i huset försökte jag lokalisera var det kom ifrån. Ju närmare övervåningen jag kom, desto intensivare blev det. Jag satte min skadade fot mot trappan, ville skrika av smärta, men jag var tvungen att gå normalt för att inte göra ett knyst ifrån mig. Väl uppe märkte jag att stanken kom från motsatt sida där jag sover, Isaks rum. Jag gick fram till dörren, kände på den. Till skillnad från min dörr var den inte låst. Jag öppnade den försiktigt och möttes av en syn som fick mig att flämta till. Isak låg fastbunden i sin säng med ögonen vidöppna. Eftersom han inte hade haft någon möjlighet att gå på toaletten så förstod jag nu var stanken kom ifrån. Han mumlade någonting. Släpp loss mig. Låt mig bli fri. Släpp loss mig. Låt mig bli fri. Om och om igen. Jag viskade hans namn. Försökte skaka om honom. Men han svarade inte. Det kom ryckningar från kroppen. Likt spasmer. Och det gjorde så ont att se min storebror i det tillståndet. Var den rånade i huset? Hade mina föräldrar gjort detta? Plötsligt vände sig Isak mot mig. Zacharias, min bror, min älskade bror, släpp loss mig. Han tittade i min riktning, men mer en blick som sträckte sig ut i tomma intet. Isak hade aldrig kallat mig för sin älskade bror, så jag tänkte att detta måste vara på liv och död. Jag var bara tvungen att frigöra honom. Repen satt hårt mot hans kropp och flera hårda knopar gjorde det problematiskt. Men till slut fick jag upp en av dem. Och till min stora förvåning räckte det för att Isak med sin kroppsstyrka skulle bryta repen itu. Äntligen fri, sa Isak frenetiskt. Han ställde sig vid fönstret med utsikt över fullmånens ljus, stirrade fokuserat mot den och drog sina naglar över kinderna med en brutal kraft. De blodtäckta naglarna förde han sedan till munnen och slickade i sig sitt eget blod. I natt är jag oövervinnelig, sa Isak excentriskt. Inte alls med sin vanliga, tysta, lågmälda ton. Från mina föräldrars rum så hörde jag tecken som rörde sig. Jag ville ropa på dem. Men jag visste inte hur Isak skulle reagera om jag gjorde det. Jag kommer skona dig, min älskade bror, sa Isak och tittade mot mig. Hans pupiller var nu större och påminde om ett rovdjur. Jag hade aldrig innan denna stund varit rädd för min bror. Men nu fruktade jag för mitt liv. Min mamma entrade rummet. Det mörka håret var som ett fågelnäste. Hon bar den blå morgonrocken hon fått i morsdagspresent för några år sedan.
Zacharias! Vad har du gjort? Gå genast in på ditt rum! Nu!
Sa hon. Jag kunde nästan höra hennes bultande hjärtslag i rösten.
Det är för sent, mor,
sa Isak och stirrade mot fullmånen.
Hur kunde ni under alla dessa år göra så här mot mig?
Sa Isak samtidigt som han kastade sig över min mamma. Stanken från honom var fortfarande på alla sätt och vis närvarande. Och jag såg min mamma fokuserad för att dölja kvällningarna. När han nu var gränslig över henne med sin blick stirrandes in i hennes skräckfyllda ögon.
Isak, du vet varför. Det här är inte du. Det här är fullmånefeben.
Och ditt och fars sätt att behandla det hela är att binda fast mig och låsa in min älskade bror. Ni är sinnessjuka.
Isaks sätt att uttrycka sig hade ändrats så pass mycket att det var svårt att tro att det faktiskt var min brorsa som sa de här orden. Han hade aldrig kallat mamma och pappa för mor och far, och han fortsatte att kalla mig sin älskade bror, vilket gav rysningar varje gång han sa det, för det kändes helt enkelt inte genuint, enbart manipulativt. Isak greppade tag i min mammas hals och rev henne, återigen med nästan övermänsklig kraft, och slog henne sedan till marken.
När hade ni tänkt att berätta sanningen för min älskade bror? Är han inte värd att få höra den?
Min mammas läppar darrade. Hon andades tungt. Allt jag ville göra i detta ögonblick var att gå tillbaka i tiden.
Jag vet vad du tänker, älskade bror. Det här är mitt fel. Men jag ska berätta en sak för dig.
Det är det inte.
Om vår far eller mor hade berättat sanningen om den så kallade fullmånefeben som gått i arv, då skulle vi aldrig ha varit här.
Du skulle vara glatt ovetande, inlåst som ett djur i karantän.
Sista chansen att berätta för honom nu, mor.
Ett gevärsskott hördes. Först vred han sig av smärta, men sedan började han skratta.
Nämen far, kommer du till kalaset du med?
Och du tog med din leksak, ser jag.
Nästa skott åker rakt in i tinningen. Och nu inte flytta dig från din mamma.
Isak sträckte sin hand mot låret och slickade åt i sig blodet som taktfast sipprade ut.
Det är ovanligt att se dig spela tuff, far.
Men för all del,
sa Isak med ett leende. Han reste sig upp.
Försök ingenting nu. Jag har redan ringt polisen och de är på väg hit,
sa min pappa.
Se hur de behandlar oss, älskade bror. Bara för att vi är annorlunda.
Vi, sa jag chockat, som inte kunnat yttra ett ord under hela tiden. Min pappa harklade sig.
Zacharias, anledningen till att vi låst in dig under alla dessa år är för att chansen till att även du har fullmånefeber är ganska stor. Det har inte visat sig än, men det kan hända när som helst. Jag ville ju bara skydda dig och Isak.
Ett beundransvärt tal, far. Verkligen beundransvärt.
Säg mig, det där geväret, var det inte det du använde för att skjuta farfar?
Min pappa sänkte ner huvudet. Min pappa sänkte ner huvudet. I hans ögon fanns en skuld och en sorg som jag sett så många gånger i stunder då han suttit för sig själv i vardagsrumsbordet
och trott att ingen sett på. Farfar dog för det en hjärtattack, frågade jag.
Nej, nej, det gjorde han inte. Både din farfar och farbror hade fullmånefeber. Farfar försökte attackera mig under en fullmåne och jag var tvungen att försvara mig. Och er farbror försvann i natten när han var 12 år gammal efter att fullmånen gjort honom galen.
Galen, säger du, far? Jag tror nog bara du är avundsjuk för att du aldrig fick känna på denna kraft. Ni har missförstått det. Det är ingen förbannelse, ingen sjukdom, ingen feber. Det är en välsignelse. Nu när jag är fri och fått skådat fullmånen igen för första gången på hela 20 år, så känner jag kraften. När Isak nämnt fullmånen så var jag tvungen att titta ut genom fönstret själv. Med viss rädsla, eftersom jag var rädd att även jag skulle förvandlas. Men det jag möttes av var istället hopp. Det var nästa morgon och solen var på väg upp. Sirener hördes utanför när polisen närmade sig.
Isak, min son, gå bara tillbaka till sängen så glömmer vi det här, sa min pappa.
Till alla stora förvåning så vände sig Isak om. Hade fullmånefebern gått över nu? Var solen verkligen uppe? Min pappa pustade ut för en stund och var på väg att lägga geväret vilandes i sin högra arm. När Isak hoppade mot honom, morrandes, min pappa han fick upp geväret i sista stund och sköt min bror rakt i magen. Gevärsskottet hade gjort att polisen stormade in i huset och tog sig snabbt upp till övervåningen. Men det var inte poliser vi behövde i detta nu, utan ambulanspersonal. Isaks läge var kritiskt. Han var blek och tittade rakt upp mot taket. Pupillerna var inte längre stora. Isak vände sig mot min pappa och sa med sina sista andetag: pappa, förlåt. När polisen frågade ut oss fick de vilt skilda vittnesmål. Jag berättade precis som det var. Om fullmånesfebern. Om den saken som attackerat min mamma och pappa. Att det inte var min bror. Min mammas version var att Isak hade fått en psykos och attackerat henne och min pappa. Och det var i självförsvar. Och min pappa. Ja. Han erkände till mordet på sin egen son. Både jag och min mamma hotades med olika domar. Medhjälp till mord. De sa att vi undanhöll information. Min historia var den som förhörsledarna tyckte minst om. Och ansågs extremt otrovärdig. Det var tal om att jag skulle sättas in på en sluten psykiatrisk klinik. Men efter månader så dömdes min pappa till fängelse. Och jag och min mamma fick gå fria. Jag skickar brev så ofta jag kan till honom. Och har många frågor om fullmånefebern. Som blir besvarade mer och mer. För varje vecka som går. Det sista beviset av fullmånefebern i vår blodslinje. Hade ju dött ut. Men hade det verkligen det? Det är en fråga jag fortfarande undrar till denna dag. De nätter jag sitter där, inlåst på mitt rum.
Thank you.
Det var fullmånefeber. Nästa vecka tar vi oss en tur till Dalarna för att möta på ett övernaturligt fenomen vid en sjö. Vad döljer sig egentligen under vattnet där? Följ Sömnlöspodden på Facebook och Instagram. Om du är intresserad av att få information om när nästa avsnitt kommer dyka upp. Och jag lovar att jag ska bli lite bättre på att uppdatera på sociala medier. Har du skrivit en hårresande, skrämmande historia som du bara måste få dramatiserad? Varför inte mejla in till somlospodden@gmail.com? Det går bra med en rekommendation till en berättelse också, som du gärna vill höra. Och om du vill vara anonym så är det inga problem. Sömnlöspodden är inspelad och dramatiserad av mig, Joakim Widson. Tack för att du har lyssnat och välkommen åter.